Det här är en podd från Svenska Yle.
I dagens avsnitt av Nyhetspodden ska vi prata om den ryska politikern Alexej Navalny. Och han är en person som dyker upp i rubrikerna med jämna mellanrum. Vi har pratat om honom här i Nyhetspodden också flera gånger förut. Och jag säger välkommen till Kerstin Kronvall som är Svenska Yles Rysslands medarbetare. Hej Kerstin.
Hej Karin.
Nu har det då alltså hänt att Alexej Navalny efter en lång rad dramatiska händelser så beslöt han sig för att återvända till Moskva från Tyskland. Och han greps bums vid passkontrollen på flygplatsen i Moskva strax efter att han hade landat. Kerstin, är du förvånad över det här?
Jag är inte förvånad över att han greps, det är jag inte alls. Men jag är kanske förvånad över hur det gick till och det att han greps vid passkontrollen. Med hundratals eller åtminstone tiotals kameror riktade mot sig.
Ja, det var ju en ganska speciell kväll, den här söndagskvällen den 18 i första för de som följde med det här. Jag själv tittade också på den här livestreamen och den började ju då på flygplanet som tog honom från Tyskland till Moskva. Och där var det ju också en massa journalister som var med och sände och rapporterade hela tiden.
Jo, han hade ju ett stort uppbåd. Efter att han hade meddelat vilket plan han kommer att använda så var det massor av journalister som köpte plats på det här planet. Sen var det också, tycker jag, intressant hur Navalny och hans fru Julia under resan, hur media medvetna de om det är. De gjorde en sån här inspelning för sin egen Facebook-sida där de tog av sig sina munskydd och Julia vände sig till kameran och sa att unge man eller pojke kom med vodka till oss, vi flyger hem. Och det här är alltså ett citat ur en jättepopulär film, Brat 2, som egentligen har en sån här kultstatus i Ryssland och det här är avslutningsrepliken i den filmen. Så Navalny är minsann en fullfjädrad mediaperson.
Ja, verkligen. Alltså, om vi tar då bara den här bakgrunden så det som nu säkert ganska många vid det här laget kommer ihåg är ju det då att anledningen till att han hamnade i Tyskland in the first place var ju det då att han utsattes för ett mordförsök med nervgiftet Novichok i Ryssland. Och sen togs han till sjukhus i Tyskland för att behandlas där, eller hur?
Så gick det till. Han blev sjuk när han var på väg hem från Sibirien och han helt enkelt föll ihop ombord på ett flygplan som sen nödlandade och där fick han snabbt hjälp av ambulanspersonal på flygplatsen och det sägs att det räddade hans liv. Sen fick han hålla till en tid på sjukhus i Ryssland innan han fick lov att transporteras till Tyskland där han sen under de här 5 månaderna som har gått sen förgiftningen och mordförsöket så har han återhämtat sig förvånansvärt bra. Man får ju hoppas att han verkligen är i frisk och stark nu när han kommer att sitta i ryska fängelser en tid. Det är sen fråga om att vad händer först? Förvandlar man den här hans villkorliga dom till en verklig ovillkorlig fängelsedom först eller ställs han först inför rätta för andra nya åtal som han har kommit med mot honom? Men jag finner det troligt att han kommer att sitta i fängelse en lång tid.
Ja, alltså det som var den formella orsaken ju till att han greps var det då att han hade brutit mot reglerna i en villkorlig dom som han hade fått. Men vi behöver ju betona förstås här då att det här handlar ju om det att han är en, eller ska vi säga, kanske den kändaste Putin-kritikern just nu och att allt det här sker av den anledningen.
Det får man utgå ifrån. Och vad jag kan förstå så är alla åtal mot honom fabricerade. Hans fall får mig att tänka väldigt mycket på fallet Mikhail Hodorkovskij, den här oligarken som greps 2003 och sen åtalades för en massa olika brott. Och man kunde räkna med att åtminstone hade han inte gjort eller begått de brott han dömdes för. Han kanske hade gjort någonting annat. Och jag tycker att det, i det här fallet Navalny är det samma taktik som används. Att nu gör makthavarna allt för att sätta honom inom lås och bom, särskilt med tanke på att det ska bli parlamentsval i Ryssland i höst. Och han skulle kunna eventuellt vara ett hot mot valresultatet som ju är färdigt planerat så att det ledande partiet ska vinna. Så att, det här är nog en kampanj, en politisk kampanj mot en allvarlig motståndare.
Mm. Men ännu då om det här maskineriet kring Navalny och han själv. För det som jag tänkte på igår när jag satt och tittade på det där som hände då på planet och sen då på flygplatsen i Moskva. Så får jag nästan en sån känsla att Navalny är på något vis nästan för bra, alltså inom citationstecken bra, för att vara sann. Först jagas han länge då av säkerhetstjänsten för det han gör. Så blir han förgiftad av det här otroligt farliga giftet Novichok. Han överlever, han blir frisk, han flyger hem fast han vet att han blir gripen. Vad säger du om det här?
Mm. Här på vägen har han ju dessutom sen då under sin tid i Tyskland ringt upp en av dem som deltog i förgiftningen och fått den här personen att erkänna brottet under telefonsamtalet. Alltså Navalny är ju på något sätt Navalny är på något sätt en helt osannolik figur. Han är som någon slags superman som man skulle kunna tänka sig att finns i en tecknad serie. Men samtidigt så är han ju en verklig politiker, en mycket skicklig politiker. Också på sitt sätt en hänsynslös politiker. Han använder alla medel och han har tydligen en stab omkring sig som är väldigt både skicklig och fantasifull och kan hitta på olika saker som han kan göra. Och han själv också helt klart är en väldigt kreativ människa när det gäller att ha olika metoder att dels nå ut till medierna, dels agera politiskt. Och hans stora insats när det gäller det ryska samhällslivet är ju i själva verket den här fonden mot korruption som han leder och som har avslöjat en väldig mängd allvarliga korruptionsfall inom den högsta statsledningen. Det är resultat, avslöjanden som inte har fått en så stor uppmärksamhet bland den stora ryska publiken. Men det här är viktiga saker om man i fortsättningen tänker sig att ryssarna blir mer kritiska mot sin nuvarande statsledning. Men jag håller med dig. Det är någonting med Navalny som är som om han skulle vara liksom av teflon. Att han överlever allt och han klarar alla situationer. Och han är otroligt modig måste man ju säga som återvänder till Ryssland, till sitt hemland. Trots att han med säkerhet visste att det kommer att gå illa för honom.
Mm. I varje fall hittills så har ju Navalny inte ändå varit så jättekänd och kanske inte heller så jättepopulär i Ryssland trots att han ju skapar stora rubriker, åtminstone utomlands. Men hur är det med hans popularitet? Hur når han fram hos ryssarna?
No, han har inte varit särskilt populär. Han har haft sin anhängarskara i de stora städerna, främst bland unga människor. Han skadade sitt eget rykte här för ett antal år sedan när han kom med väldigt nationalistiska och rasistiska uttalanden. Så gjorde att många, särskilt bland de äldre liberalerna, ville ta avstånd från honom och hans åsikter. Det här har han nu senare också själv tagit avstånd till men det belastar nog hans rykte. Och det som är intressant att han var egentligen ganska ointressant för det stora flertalet ryssar ända fram till förgiftningen kan man säga. Och det har nu nyare undersökningar, sådana opinionsundersökningar här under vintern visat att han, nu har intresset växt för honom och han har också fått flera anhängare, flera som stöder honom. Men jag vet också att till exempel igår då när människor samlades på Vnukova flygplatsen i Moskva för att möta Navalny så fanns det många människor som egentligen inte stöder honom politiskt men som stöder honom av den anledningen att de tycker att det är så fruktansvärt groteskt och på alla sätt fel att en människa blir förgiftad för sin politiska verksamhet. Att det har liksom... Det finns olika aspekter på hur människor ser på Navalny. Fortfarande tror jag inte att han är särskilt populär bland den här riktigt ska vi säga, basgänget som stöder Putin, alltså de här äldre människorna långt borta från Moskva, ute i småstäder och på landet, som har tillgång i princip bara till de stora statsstyrda tv-kanalerna när det gäller att få information. Och de här kanalerna och egentligen alla medier som står nära Kreml har under den senaste tiden fört en fruktansvärt smutskastarkampanj mot Navalny, och han framställs på alla sätt som en sån här västerlands agent som försöker splittra Ryssland inifrån, och han anses då enligt de här medierna bara en, eller det som medierna berättar, så är han då liksom en fara för samhällsfriden.
Men den stora frågan är ju då om han på riktigt utgör ett hot mot president Putin. Någonstans såg jag en rubrik att Putin är livrädd för Navalny. Vad är din analys här?
Det här är en sak som jag tycker att det är intressant, för att man ser ju väldigt ofta att människor säger att Putin är rädd för Navalny. Jag tror att rädd är fel ord. Det beror förstås på hur man definierar ordet rädd och rädsla. Men jag tror att Putin inte är rädd för Navalny. Jag tror att Putin helt enkelt är en mycket hänsynslös, maktfullkomlig politiker som helt utan att blanda in några stora känslor röjer undan hinder som han tycker att stör hans politik. Så jo, Putin tycker inte om att Navalny roddar i den ryska inrikespolitiken, för att säga det på finlandssvenska. Och därför ska han elimineras. Och i hur tydliga ordalag sen Putin säger till sina underordnade vad som ska ske med Navalny, så är ju helt undangömt hemligt för oss som står utanför. Men det är mycket möjligt att de verkligt hårda åtgärderna som förgiftningen inte egentligen sker på order av Putin. Det sker med hans goda minne. Han tillåter det, men han låter liksom sina underhuggare bestämma vilka åtgärder man tar till och hur man gör det. Men det är klart att Navalny, ju större stöd han får, ju mera synlighet han får, desto mera kommer uppgifterna om den allvarliga korruptionen i statsledningen fram, och desto mera misstänksamma blir ryssarna mot Putin och hans regim. Och stödet för Putin har ju sjunkit väldigt mycket under det senaste året, och det är klart att då blir ju en politiker oroad av risken att själv förlora makt. Och det är det handlar om.
Men du sa då undanröja hinder, att Putin undanröjer hinder. Är det så nu då att Navalnys liv fortfarande eller i ännu högre grad nu är i fara?
Ja, det här är ju en oerhört stor och viktig fråga, och jag har inte något svar på det. Alltså, det känns hemskt obehagligt att veta att Navalny 5 månader efter att han har utsatts för ett livsfarligt mord, eller liksom en förgiftning med ett av de farligaste kemiska vapen som finns, nu sätts i ryska fängelser. Det är klart att han inte kommer in på de värsta cellerna och råkar ut för de värsta obehagen i fängelse, men ryska fängelser är nog inte hälsosamma. Och vad som händer med honom, hur det går med hans liv och hälsa, ja, det är en jättestor fråga, och jag faktiskt har inget svar på det här. Jag hoppas att allt ska gå bra.
Men det som man ju tänker på är ju då att vad är det som får, ja, det här har vi nog heller inget svar på, tror jag, men man funderar ändå på det, för att, jag menar, Navalny är ju inte den första. Här, vi har Anna Politkovskaja, den jättekända journalisten, Boris Nemtsov som var en oppositionspolitiker, det finns andra också som var jättemedvetna om att deras liv var hotade, de utsattes för attentat, och till slut så lyckades man då ha ihjäl dem, och nu går Navalny på något vis rakt in i det här samma. Vad är det som får de här människorna att göra det här?
I någon mån tror jag faktiskt att det är så att de tror på det som är rätt. De anser att de vill göra det som är rätt. Sen är det också i Navalnys fall helt klart att han är en maktmänniska. Han vill få framgång politiskt, och han vet att han visste att han inte kan bli en framgångsrik politiker i Ryssland om han fortsätter att vara utomlands som han stannar i Tyskland. Han måste komma hem för att ha den här politiska plattformen.
Mm. Och här spelar Navalny då ett högt spel, alltså med sitt eget liv som insats helt enkelt.
Han spelar ett fruktansvärt högt spel och man kan bara föreställa sig hur det känns för hans fru och hans barn att se honom göra det här. För att för dem handlar det ju liksom om en kär och nära människa. För oss andra handlar det om en politiker som vi betraktar på avstånd och som vi kan antingen förfasa oss över eller beundra eller bara förhålla oss neutralt till. Men för hans familj måste det ju vara alldeles förfärligt.
Mm. Tack så jättemycket för det här resonemanget, Kerstin Kronvall, Svenska Yles Rysslands medarbetare. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden. Hej då!